SJ, gamle vän. Mm. En sång som tyvärr är evigt aktuell.
Ja.
Men faktum är, ni har säkert hört den här liksom, gratis vatten, bruna dass. Här finns mögels av plast. Men när gamle punkrockaren Johan Johansson gjorde en cover på den, då fick han skriva inget vatten, inga dass. Så det har blivit lite sämre på de 25 åren.
Sveriges Radio.
Vi befinner oss, vad heter det vi befinner oss på?
Vi befinner oss i Medborgarhuset. Är närmare bestämt i en sal som heter Handskmakaren här.
Du sa inte namnet på staden, det tänkte
Nej, det sa jag inte, men jag utgår ju från att alla vet att vi är Örebro.
Ja, just det.
Men det gör vi ju inte. Eftersom det är ju långt fram. Det är ju juni dessutom.
Ja, just det. Ja. Och vem är du som pratar egentligen?
Jag heter Stefan Jansson.
De är så artiga i Örebro. I Malmö får man inga applåder för något. Du har ju varit med, vill jag minnas, i den här podden förut. Jag tycker jag känner igen dig.
Jo, vi har pratat åtminstone, jag tror att det här är 12:e gången som jag är med i den här podden.
Ja, det borde jag, för det här laget har lärt mig ditt namn.
Mm. Det tycker jag.
Ja, nej, jag skojar lite nu. Ibland så skojar vi till det i den här podden. Jo, men vi pratar ju gärna med varandra. Vi delar ett intresse för svensk revy och underhållningshistoria. Kan man säga så?
Det stämmer, absolut.
Vi vet båda vem Julia Caesar var.
Ja, det vet vi.
Hur ofta tänker du på Julia?
Jag tänker på Julia väldigt ofta när jag sitter på tåg mellan Lindesberg och Örebro. För jag tänker på det när hon stod på Vanadislundens scen och kunde parera in replikerna. Antingen det dundrande pendeltåget hade passerat alldeles innan det skulle komma, eller alldeles efter det hade brusat förbi. Då kom poängen. Det där är skickligt, tänker jag.
Hon hade det i ryggmärgen.
Det hade hon.
Jag tänker ofta på Julia. Nu kommer det här låta så skrytigt. Så jag säger, ibland tänker jag på Julia när jag träder in så här i en salong och där sitter mycket folk. För då, det lär Julia säga så en gång har sagt. När hon drev ju en massa friluftsteater. Ni känner henne som rivjärn i en massa gamla fina filmer och så. Och den här dagen så följde ett ganska irriterande regn. Julia var inte så sugen på att spela. Men nu satt ju faktiskt publik och då hade de ett åtagande att spela pjäsen. Så när hon kommer ut och säger, har ni inget hem? Det brukar jag ofta tänka. När folk har kommit för att titta på mig och på dig.
Ja.
Har ni inget hem, gott folk? Så, hur som helst, vi ska prata om någonting.
Ja.
Och det här är ju då som en del av det som från och med i år då, 2026, är en tradition i podden Snedtänkt. Sommarspecialen, gamla trotjänare kommer tillbaka och Kalle Lind gör lite slappare research.
Ja.
Det här är min semester.
Ja.
Så att ämnet är ju helt och hållet ditt.
Ja, alltså vi har faktiskt enat som ett ämne för det här, Kalle.
Ja,
men vi kan väl säga att jag har kommit på det i stunden. Vi hade ju tänkt att göra det omöjliga. Nämligen att prata om Närke i populärkulturen.
Ja.
Och göra det på någon sorts rekordtid. Vilket är en omöjlig, det är ett harakiri-uppdrag.
Ja, alltså det är ju ett ämne som egentligen som tarvar inte bara timmar utan veckor, år, decennier för att göra fullständig rättvisa. Och här står vi och bara pratar bort tiden.
Ja, det är ju det är inte klokt.
Varför kastar vi oss inte omedelbart in i ämnet? Vilken är den första punkten?
Första punkten är egentligen att vi ska liksom försöka, vi börjar titta på 1800-talslitteraturen där man i många fall försökt att karakterisera närkingarna. Hur är närkingarna? Vad är närkingarna egentligen?
Mm.
Det finns en bok som heter jag tror att den heter Orakler. Släpptes i slutet på 1800-talet och där försökte man ju att säga att Närke, det är Sveas det beskrivs som Sveas lilla sköna dotter. Ty deras tärnor är skönheter. Ja. Visst är det fint, va?
Det var jättevackert. Ja. Jag förstod inte riktigt bilden.
Nej, men det var mest bara för att ge en liten introduktion till den här, liksom, den här kärva. Vad är Närke? Hur ser Närke? Var ligger Närke?
Ja, men det är ju en ganska bra början på det här samtalet. Ska vi definiera Närke? Alltså...
Ja, Närke utgör ju för mig som står här och som dagligdags håller på med någon sorts kultur i den här landsänden som kallas för Örebro län.
Ja, precis. För det där är ju en skillnad, tänker jag.
Ja, det är det.
Det är ju någonting konstigt med den svenska traditionen att vi har landskap, men de betyder inget. Alltså, rent juridiskt och formellt betyder inte landskapen någonting. De betyder någonting historiskt.
Ja.
Men det är ju liksom landsting och regioner som har liksom någon sorts juridisk distinktion.
Ja, jo, det stämmer.
Det är inte samma sak, tänker jag, Närke och Örebro län.
Nej, Örebro län är ju liksom lite mer, eftersom det är en liten... Det är ju en flik in i Västmanland. Mm. Och det är ju en flik in i Värmland också. Så att det är ju liksom en liten sån här, mer.
Så vi kommer ibland... Nisse Landgren är från Örebro, så värmlänning han är.
Ja, det är han, absolut. Så Nisse Landgren är ju... borde vara en sån person som vi pratar om.
Men det borde han inte, eftersom vi ska prata om Närke.
Nej, vi ska prata om Närke. Vi pratar bara om Närke. Det är ju sant.
Ja.
Jag tänkte att jag skulle kunna inleda med...
Men du har redan inlett.
Ja, förlåt. Jo, men nu går jag vidare med inledningen här genom att ge publikum, både åhörare vid diverse apparaturer och den levande, så tänkte jag att jag skulle få en liten bild av Närke. Jag tänkte nämligen att jag skulle sjunga en vers ur Närkevisan.
Och den Dream har ju, come true.
Ja, Närkevisan som skrevs av en redan då rätt okänd skollärare vid namn, ett efternamn som heter Forsman. Och han skrev den här på melodi Kungssången.
Ja, så att vi kan spot.
Ja, alltså, säg ingenting.
Nej, det är så, preskriberat nu,
det är preskriberat för länge sedan. Men jag kan ge det, så får ni en liten lyssnarna en liten bild utav Närke.
Mm.
Så. Min bygd har namn från svunnen tid som tala högt om frid och strid. Birgitta Engelbrekt, Olaus Petri, Lars hans bror, Ramunder som i högen bor, och Riddarkälve stark och stor, här bott en bragdrik släkt. Ja, ni hör ju.
Ja, Stefan, hörde gjorde vi onekligen, men vad hörde vi?
Ja, vi hörde ju lite, det var någon sorts persongalleri som viftade förbi här utav bemärkta Närkenamn. Engelbrekt som står på staty här utanför, eller inte utanför, på Stortorget. Birgitta, i tilltal heliga Birgitta från detta landskap.
Som vi ju ofta förknippar med Vadstena.
Ja, jo, absolut. Men de kom ju från Närke.
Ja, jag förstår det.
Ja, och Olaus Petri, som man kan...
Som
liksom...
vi förknippar med Gustav Vasa, men...
Ja, visst. Och hans bror, Lars, eller Laurentius. Ja, typ. Ja, och sen de här jättarna också. Vi pratar om Ramunder, vi pratar om Kälve, och då är det ju jättar i sägen och saga, kan man säga. Ramunder, också känd från den här, ska man säga, den här medeltida balladen. Illa grinar du, sade Ramunder, en värre sid ut, sade Ramunder, den unge. Ni märker här att vi pratar om den absolut populäraste formen utav populärkultur.
Ja, är det här någonting ni lär er i skolan landskapet?
Nej, jag kände att vi skulle bara ge en liten... Jag vill inte ge en ytlig start här.
Nej, du har ju verkligen grävt i historien. Men jag undrar, alltså, för det är ju lite grann så när man kommer från bygd till bygd, och man kommer till exempel Vänersborg, så vet ju vänersborgarna lite mer än svensken i snitt om Birger Sjöberg, det vill säga pyttelite mot inget, men eftersom Birger Sjöberg hade sina rötter där och eftersom gymnasiet är döpt efter honom och så därför undrar jag, är ni lite mer bekanta med Olaus Petri och framförallt hans bror? än vad resten av landet är. Är det någonting som det trycks på i Örebro läns skolor?
Ja, alltså det, jag törs inte svara på det här.
Jag
har gått i skolan. Jo, men det är klart att alla som har liksom gått igenom Örebro går förbi liksom OP-skolan och går förbi Laus Petri liksom, kyrkan och Olaigatan. När man ser den här liksom, fallosliknande monumentet utanför Karolinska skolan, som är ett monument över Laurentius och Olaus Petri, som var gående i skolan här i Örebro skola.
Ja, men han är något mer närvarande här än vad han är i övriga landet.
Vi lever i ett land med,
får man väl liksom säga, nedmonterad historiekunnande generellt. Men han är i alla fall något mer bekant här. Man kan, om man letar några timmar, hitta någon som känner till honom.
Ja, vi säger det.
Ja, men det är bra.
Vad heter det? Bilden utav Närkingen framträder ju också. Vi vet ju att F.A. Dahlgren skrev ett folklustspel som heter Värmlänningarna. Närkingarna ville inte vara sämre, utan genast så författades ett folklustspel som heter Närkingarna.
Det är inte alls lika bekant.
Nej, vad heter det? Jag vet ingenting om det egentligen. Det jag vet, det är ju att det var en person som fick sitt riktiga genombrott i folklustspelet Närkingarna, som drängen Lasse. Och det är ju Fridolf Rudin.
Som är från Värmland.
Ja, precis. Så att, och det är ju fantastiskt roligt. Med ett resande teatersällskap baserat i Munkfors, turnerande med då Närkingarna.
Men det är intressant, om du inte vet någonting om Närkingarna. Nej. Och du är ändå, du är från Närke och du har ju ett hysteriskt intresse för gammal, får vi säga, lite mossig underhållning. Om du inte vet någonting om Närkingarna, då vet ju ingen.
Nej, men jag kände att vi bara skulle berätta om en bild utav att man vill ju liksom hävda sig gentemot. När värmlänningarna kommer, då ska Närkingarna in.
Men har du aldrig varit lite sugen på att sätta upp folklustspelet Närkingarna?
Jag har faktiskt aldrig hittat det i skriven form.
Okej.
Annars skulle jag gjort det för länge sedan. Mm. På något sätt. Alltså, vi skulle ju ha kunnat fått veta mer om Närkingarna, om det hade blivit en filmatisering av Närkingarna som var tänkt i mitten på 30-talet. Där Fridolf Rudin återigen skulle ikläda sig rollen i sin gamla paradroll och spela Närkingarna på film. Men så kom den här hjärnhinneinflammationen i vägen. Så det blev ju inte så, utan han gick bort istället.
Och det gick inte att göra utan Munkfors store.
Nej, det tror jag är omöjligt faktiskt.
Mm. Jag förstår. Mm.
Om vi pratar lite grann, nu är det ju så här, jag är ju faktiskt inte ens från Närke. Jag är från Lindesberg, och då pratar vi norra Örebro län. Så. Men vi kommer hela tiden att flaxa emellan det där. Men om vi pratar lite grann om det södra skalet, så. Om vi pratar om Askersund. Vi börjar prata.
Ja, det är klart, ämnet är ju oundvikligt. Ja. Vi måste ta oss till Askersund.
Askersund är ju spännande av många, många skäl. Dels så nämns det ju, det är ett bra rimord. Så det märks ju, alltså, att man har liksom klängt in Askersund på väldigt många olika ställen. Också i bygdens son här, givetvis också Hjalmar Bergman i den nästan nationalkomedin som den beskrevs när den hade premiär på 20-talet, Svedenhjälms. Mm. Då vet vi ju att Boman, huskorset i pjäsen, hon är ju repslagare Bomans dotter ifrån Askersund. Och när Svedenhjälms senior vill hota Boman i pjäsen, så gör han ju genom det att han ska köpa henne den vackraste lilla röda stuga som finns i hela Askersund. Och där ska hon sitta och gnida och skura och gnata.
Men jag blev lite nyfiken då. Hjalmar Bergman var härifrån. Absolut. Från Örebro. Ja. Och han skriver då den här nationalkomedin. Mm. Det är någonting med Nobelpris och så.
Ja, jo, det är precis. Det är Rolf Senior som under pjäsens gång då kommer att få Nobelpriset i kemi.
Och då är min fråga, alltså, betyder det någonting att Hjalmar Bergman låter det här huskorset vara från Askersund? Signalerar det någonting? Signalerar det eventuellt då bonnighet? Eller?
Jag vill tro att det är en det är någon sorts kärvhet. Alltså vi vet ju att Boman framställs i den här, det är ju en sån här paradroll som många har velat spela och som har spelats utav många på film utav Karin Svanström i filmatiseringen åt gamle Gösta Ekman på 30-talet, i tv-teater utav Margareta Krook, Siv Rud, Harriet Andersson. Det är liksom inte vem som helst.
Det är verkligen inte vem som helst.
Nej. Så det finns en kärvhet, liksom någon sorts stålgrå verklighet som man på något sätt bara kan uppbringa om man är från Askersund. Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror att det är i alla fall någonting jordat i detta.
Nej, men för på många platser så finns det ju någon sorts som fientlighet ibland, odlat med lite glimt i ögat, ibland odlat med vapen, alltså mellan liksom grannkommuner eller grannstäder. Det finns i, där jag kommer ifrån då, Lund är ju en universitetsstad, 2 mil därifrån ligger Eslöv som en industristad. Lund har ju aldrig missat en möjlighet att påpeka hur tråkigt och ointressant det här i Eslöv.
Nej.
Och vi har ju aldrig missat, vi då, från Eslöv, har aldrig, jag är också från Lund, men jag identifierar mig mer med Eslöv. Vi har aldrig missat ett tillfälle att berätta vilka jävla snobbar de är i Lund. Och det finns mellan Linköping och Norrköping finns ju också en sorts motsvarande, ska man säga, animositet eller liksom fientlighet. Det betyder ingenting ur den aspekten att han låter huskorset vara från Askersund.
Alltså det tror inte jag.
Nej.
Jag tror inte alls det. Vi tänker igenom Örebro. Vi pratar om örebroaren Hjalmar Bergman, och örebroaren har väl på något sätt alltid haft, alltså det är ju centrum i alla fall. Det är ju navet här. Det är ju på något sätt smältdegen där allt händer.
Men kanske förhåller sig till Södertälje, ja, eller som Göteborg förhåller sig till Mölndal. Ja. Det är den relationen mellan att man klappar lite på huvudet åt någon sorts lillebror längre ut på landet.
Jo, men så är det. Så är det nog, ja, säkert. I samma pjäs så är ju även Swedengelm själv kommer ju också från den lilla staden och inte vilken stad som helst, nämligen Nora. Och då pratar vi ju norra. Vi pratar ju Örebro län, inte landskapet Närke då. Han är alltså son till borgmästaren i Nora. Och hans dibror är ju ingen mindre än på något sätt det här dramats någon sorts nemesis, nämligen ockraren Eriksson. De har alltså ammats utav samma kvinna. Så, ja. Det var en parentes. Vi behöver inte
det här. Det är det som är begreppet dibror. De har delat amma.
Ja,
jag är så bekant med det begreppet. Jag har ingen dibror. Mina bröder är ju det.
Nej.
Men vi ser ju inte varandra i första hand som dibröder utan som bröder.
Men det är väldigt sällan man pratar om dibröder överhuvudtaget.
Jag menar det. Det var därför jag stod och blev förvirrad här, för att jag konfronterades med begreppet, tror jag, för första gången.
Märk väl, det var här ni hörde det först.
Jag höll på att säga att jag ska skaffa mig en dibrö, men jag tror det är för sent.
Ja, nej. Försök inte med det. Nej, det är ingen bra. Askersund också, jag menar, nu måste vi komma in på Hasse och Tage.
Ja, det måste vi.
Det måste vi
det, om jag skojar lite om att Askersund är oundvikligt, ja, så är ju Hasse och Tage, de är oundvikliga.
Ja. Och
tänker du på limericken Askersund?
Nej.
Nej, vad tänker du på då?
Men vad då, finns det en limerick om Askersund?
Jag tror det. Men jag kan inte härreda med den just nu, så att vi hoppar till det du tänkte säga.
Nej. Det är Asker.
Ja, det är Asker med basker och damasker.
Ja, just det. Så det är inte alls Askersund. Däremot så sjunger ju Sonja Hedenbratt en låt som heter Kärlek är ingenting att ha. I revyn
Gula hund 64, Kina-teatern.
Yes.
Gå en dag på ett föredrag med färgfilm om en tur till Askersund. Och det var så pleange bra i ett Fredrika Bremer förbund. Kärlek ändå ingenting att ha. Nej, tro mig, du måste vara stark. Sitt inte i Berzelii park och vänta varje sommarkväll.
just det, det är olika saker man kan göra istället för att hålla på med relationer och sånt skit.
Hon pratar ju framförallt om studieverksamhet som ett bra alternativ till kärlek. Men då kan man ju gå på ett föredrag och se på en färgfilm om en tur till Askersund.
Ja, just det. Jag tror det finns en gnutta ironi.
Jag vet att det finns en gnutta. Så.
Men det används Askersund som ett exempel på någonting som inte är så sexigt.
Nej, precis. Och det är lika så om vi spolar fram lite grann och till tv-serien Macken, då hör vi ju i den vida omlyssnade låten Husvagn, då sjunger ju Milton, som han heter.
Förr i tiden var vi inte särdeles beresta.
Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta.
Ja. I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta.
Och då förstår man ju att då har man inte varit på så många ställen.
Nej, men det är liksom en ord som får representera, och det är inte jag som säger detta nu, men lite torftighet och så. Alltså det är inte exotiskt. Det finns inga kokospalmer i Askersund. Det finns inte liksom så där solnedgångar på vita stränder, utan det finns gator.
Ja, absolut. Det är en enastående vacker trästad. Det kan man inte säga någonting om. Så att det, och vattnet är ju ständigt närvarande. Nu står jag så någon sorts reklamfilm här för Askersund.
Ja.
Och det får man väl göra. Askersund finns ju med i andra sammanhang också. Jag menar, det finns ju också en... det vet vi ju att i Rågsved så ligger ju Askersundsvägen. Och vem bodde där?
Vet vi det?
Ja.
Att Askersundsvägen ligger... Är det common knowledge? Ja. Vet alla?
Vi vet att Askersundsvägen ligger i Rågsved. Och vi vet att någon gång har ju faktiskt Tåström bott där.
Ja, så han är ju annars uppvuxen på Skebokvarnsvägen.
Ja, så är han.
Ja, det är ju också namnet på en av hans album.
Tungt sjukhus på Rågsveds gård och söndagsfölarna på Skebo. Kommer du ihåg och Lena Plingplan och bara 17 år.
Det är bra. Det finns ju även en annan väg i Rågsved där en annan märkt person har bott. Den heter ju Vedevågsslingan.
Nu pratar du om Hasse Alfredsson.
Ja, jag pratar om Hasse Alfredsson.
Vi gör lätt det.
Ja. Men det är ju någon person inte långt ifrån mig här som har i sin bok om Hasse Alfredsson skrivit fel i sin bok och skrivit Vedevångsslingan. Men det förstår man ju när man kommer från Malmö. Att det blir gärna Vång. Men det är ju Vedevåg och ingenting annat. Vedevåg.
Jaha. Jag fyller på någon annan.
Ja, gör det. Vedevåg, brukssamhället här i Örebro län.
Ja, men vad intressant. Alltså, de här samhällena då... Hagsätra, Högdalen, Rågsved. För att de minns när Högdalen och Rågsved ligger nog verkligen dikt an varandra. De står ju klara i början av 60-talet och det är ju alltså förstadiet till det som sen blev miljonprogramsprojektet. Men de har gärna namn efter liksom små städer i Sörmland, Västmanland, Närke.
Jo, det finns en bergs... Alltså, nu vet inte jag vad den där heter. Den heter Bergslagsvägen eller någonting sånt där som är någon sorts genomgående. Och så där ligger det ju... Efter den så ligger det till exempel såna här vägar.
Ja, nej, men för det är väl lite intressant för man tänker sig då att de här byggdes ju lite grann för att här skulle ju folk som jobbade kanske inne i Stockholm där skulle de bo. Och man kanske kan tänka sig att man anar att det skulle vara folk som flyttade från de mindre, inte längre så verksamma bruksorterna, inte de här förorterna, att de skulle känna sig lite hemma.
Ja,
jag kanske inte får säga Askersund mer, men här är i alla fall Askersundsvägen.
Det tycker jag är fint. Det är romantiskt.
Ja, det var en gissning, en killgissning jag gjorde i förbifarten. Nu går vi vidare.
Vi går vidare. Och vi pratar bara lite hastigt om Laxå.
Ja. Då tänker du på Tova Karlsson.
Jag tänker på Tova Karlsson
och Mats Olsson.
Mats Olsson. Och jag tänker ju på den låten som egentligen heter Jackson, men som med Stickan Anderssons text har blivit Laxå.
Nej, jag vill se Palma i solsken och blåa timman i Paris.
Men Laxå är Nordens Le Havre och har ett eget närkesdist. Jag sticker till Laxå. där har man lugn och ro.
Ja, 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 stick du till Laxå och stå och glo din ko.
Ko? Det är ju poesi.
Ja, det är det väl absolut. Alltså det är en lustig text. Det är ju någonting med att han vill inte dra till Örebro utan han sticker till Laxå för att få lugn och ro.
Ja, jo, men det är precis så. Hon vill, alltså frun, Rut och Sven, tror jag de heter paret, som är på väg. Hon vill ju gärna resa till Florens och sådana där saker, men han vill åka till Laxå. Och vi vet ju att hela låten kulminerar i att resorna tog slut för att de som gnabbades ända väg. Så nu är de i Laxå, sista versen då. Mm.
Och frågan är, var det en sång med tragiskt slut? Det vet vi inte.
Nej.
Det är inte lyssnaren att avgöra.
Jag tycker att Laxå, det är ju så nära himlen man kan komma på. Nej, men alltså det är väl det känns ändå positiv. Det känns positiv.
jag har inga negativa vibbar alls när jag hör Laxå. Alltså det är väl samma skämt lite grann som är att man har varit i Askersund och Pressbron i Gnesta. Alltså säger man vid om Laxå, det är säkert ett helt underbart ställe att bo på, men det är inte det mest exotiska som finns. Florens har mer av renässanshistoria. Det kan vi inte ens diskutera.
Nej, trots att Laxå beskrivs som Nordens Le Havre. Det är nog sant.
Precis. Ja, men det kanske är brist på konkurrens. Jag tänker att Le Havre ändå är... Ska jag till Le Havre så åker jag hellre till Le Havre än till Laxå.
Ja, vi hör vad du säger. Ja. Nej, men det är bra. Mm, gör det.
Mm. Nu har vi varit runt lite då i landskapet Närke och i länet Örebro.
Det finns ju många, alltså det finns ju ett flertal folkliga visor också. Mm. Om man till äventyrs har lyssnat på Stefan Demert.
Ja, det har man.
Och det har man ju.
Då
har
I man ju, norra Närke där
gick en dräng allt med en lie och slog en häng och solen sken över dass och skjul och det var 5 månader kvar till jul.
När någon tittade så slog han råg, men han tog paus när ingen såg. Och solen sken upp på dass och skjul och det var 5 månader kvar till jul.
Alltså det handlar ju då om att en dräng, det är väl så att han blir huggen av en huggorm.
Yes.
Och så kommer pigan och suger ut giftet.
Yes, det gör
han. Och så tänker vi, nu blir det lyckligt, men hon råkar svälja det och dör.
Ja, och han dör också.
Ja. Vilken solskenshistoria.
Ja, jo, jag menar det. Och de vandrar in i himmelriket hand i hand.
Alltså, Stefan Demert var ju en trubadur som i samma generation som alltså där Cornelis och Fred var dörröppnarna och sen sådana som finns Hetterholm och Bengt Sänder och Evert Ljusberg och Jejas Hundström som jobbar mycket med Stefan Demert fanns. Och han var ju till skillnad från de andra, hans grej var att han var lite mer kul. Han var lika påverkad av Pavel Rammel som av Bob Dylan, så att säga. Mm. Och han hade också det här Buster Keaton-facet. Han rörde inte en muskel när han sjöng sina ganska makabra och burleska visor och sådär. Och det blev en särskild effekt av det. Och många av hans sånger har liksom just ett oerhört mörker, att det är någon som dör. Ja. Han skrev gärna om som sagomyter och sådär, så att nu ska prinsen rädda prinsessan från draken, men när han väl kommer dit så tänker han, helvete vilka ägor draken har, jag hugger ihjäl prinsessan och gifter mig med draken. Alltså, det är den sortens liksom dekonstruktioner av gamla fina sagor och gamla fina myter, där han låter folk dö, där vi tänker att de inte borde det.
Och prinsen han tänkte som så, att aldrig jag skådat så kostbara marker. Och prinsen kom ridande som ett jehu mot borgen, men sedan han vände på saken, för han klöv prinsessan precis mitt i tu med svärdet och gifte sig sedan med draken.
Om vi går vidare,
ja.
Får vi göra det?
Ja, men
det, ja, vi pratar ju också om andra avtryck i populärkulturen när vi är inne på den riktigt populära populärkulturen. Då finns det ju till exempel från denna trakt J.L. Saxon.
Som Johan har skrivit, Lindström Saxon.
Ja, precis. Inte bara förlagsgrundare och författare och vegetarian. utan också skildringtrycksförfattare. Han har skrivit det ultimata skildringtrycket.
Sorgeliga saker hända än i våra dagar minsann.
Sorgeligast är dock denna om Elvira Madigan.
Sorgeliga saker hända än i våra dagar minsann. Sorgeligast är dock denna om Elvira Madigan.
Den skrev han, ja. Mm. Och sen så grundade han Såningsmannen.
Tidningen, ja.
Som var en tidning. Och han grundade ju också Saxons veckotidning som fortfarande fanns när jag var barn på 80-talet.
Men nu saligen insomnad.
Ja, men han grundade hur som helst tidningsförlag och bokförlag och var väldigt flitig som både förläggare och författare. Och du nämnde vegetarian. Han var väl en ganska... Han var tidig i sin propaganda för olika former av friskt leverne.
Ja. Jo, ville man liksom parodera någon som var vegetarian, då kom ju Saxon fram på något sätt. Att det,
han var som en referens.
Ja, Saxon äter gräs och sådana saker. Ja.
nej, men jag menar, som på 90-talet så var kanske Dileva, Thomas Dileva, alltså den referens man använde om någon var lite flummig och sådär, eller vegetarian för den del. Och på samma sätt då, Saxon, 70, 80, 90 och tidigare.
Ja. Vad gäller andra liksom visor som egentligen har haft sitt ursprung härifrån. Nu säger inte jag att Elvira Madigan kommer härifrån, Närke. Men om vi svänger in...
Nej, hon var danska.
Hon var absolut danska. Och Jensen hette hon i efternamn.
Just det, ja, hon var en cirkusprinsessa. Ja, det känner ni säkert till. Det kan man lyssna på ett snedtänkt om där vi går igenom hur det var egentligen. För att tro det eller ej, men både Saxon och Bosse Widerberg, de var en smula romantiserande.
Aha, okej. Okay. Vad spännande.
Ja.
Ja. Men om vi bara slirar vidare från Saxonspåret och vidare, då kan vi ju faktiskt kosta på oss att prata lite grann om René Gaston Wahlberg.
Ja, det är ett namn som jag känner igen. Han skrivit... jobbar han tillsammans med Skånska Lasse?
Ja, det stämmer. Han komponerade en schottis som faktiskt fick namnet Hindersmässan. Och Hindersmässan vet ju alla i detta område vad det är. Här, det är ju en marknad som man i liksom smällkalla januari, där går man ut och köper päls och korv. Eller gjorde det i alla fall. Så, ända sedan medeltiden.
Var hölls den, alltså?
Vad sa du?
Var hölls den?
Den hålls ju liksom i kring centrala delarna här. Så, och förmodligen...
Av Örebro.
Av Örebro, ja. Ja. Ja, i Örebro. Och den här schottisen, Hindersmässan, hade ingen text. Men den åhördes ju utav någon. Och det är ju alltid någon som åhör den här, och om vi pratar liksom någon sorts tidigt liksom 10-20-tal och sådär, då är det ju Ernst Rolf som hör den här.
Mm. Ja. Han hade väldigt goda öron.
Ja.
Den här melodin slog, tänkte han. Ja. Så att den ska hamna på mitt förlag.
Ja. Men han skrev ju ingen text själv till den här, utan tog hjälp av Theodor Larsson.
A.K.A. Skånska Lasse.
Ja.
Han var från Trelleborgstrakten. Han var ju från Skåne då, därav namnet. Men han bodde väl någonstans utanför Mjölby.
Ja, Mjölby var hans...
Det var då han blev Skånske Lasse. Alltså, ja. I Skåne kallar vi inte varandra för Skånska Kalle. Så det är överflödsinformation, så kallad taftologi. Det är först när man lämnar Skåne som man blir Skånske Lasse. Fram till dess var han bara Lasse.
Ja, just det. Otroligt framgångsrik som bondkomiker. Och han skapade ju med denna text till Melodi Hindersmässa någonting som nästan kan betecknas som bondkomikens höga visa.
Nästan.
Du Johan på snippen har sett sig klavier med 8-10 basar och fin panel. Och nu är det dans varje lördag du ger, och upp på bönemötet går ingen mer. Men
som Johan pratar med den mellan sina händer. Och jämtar de skrattar och de visar sina tänder. Men som han drar på klaveren ett tag, då blir det jakten till ljusande dag. Alla våra pigor liksom alla våra drängar känner melodin liksom taktens alla trängar. Johan han spelar så fort han blir låg, lägger sin själ i varenda droppen
låg. Det vill säga Johan på snippen. Detta örhänge, ja, som har sjungits så många gånger.
Har använts också av Carl Gerhard sen.
Så var det med det lilla helgonet.
Så var det med det lilla helgonet.
Glaset spotta inte heller denna gamla tanti. Fasta det blev festade på Verbet och Chianti. Alfredo han lockarna med sin spagett. Så var det med det lilla helgonet.
Nu är det ju så här att jag känner att vi behöver liksom närma oss någon sorts nästan nutid. Mm. Så, om vi pratar om influenser, populärkultur från det här länet och vi pratar 80- och 90-tal, då är det ju, menar, om man till äventyrs såg tv-program som jag gjorde när jag var liten, som till exempel Disney-dags, då såg man ju dubbade Disney-serier som var dubbade på KM Studios i Karlskoga. Det är därför liksom alla skurkar, jag bara säga, pratar Karlskoga-dialekt. Nej, men...
förutom enstaka biroller som pratar skånska och då görs av Hasse Kvinna Böske Andersson.
Till exempel.
Eftersom han lever med Monica Forsberg som drev studion.
Det stämmer. Men,
han spelar inte så mycket skurkar, han spelar de dumma. Ja. Monica ropar in, liksom, Hasse, nu har vi en dum kille här, du får komma in och...
Ja, men är det inte så?
Jo,
alltså, i tecknade film är det dumma. Västgötar är också dumma.
Ja.
De låter dumma.
Gud,
och de
är
in där. Så.
Det är viktigt för mig att trycka fram. Västgötarna är ju ännu lite dummare så att inte vi får all skit.
Skåningarna är alltså inte dumma. Ja, nej, men...
Men det är inte så att vi, alltså skåningar, att vi både är dumma och elaka. Alltså vi är både dumma och dryga.
Dryga är ni,
ja,
framförallt.
Sådana är vi. Ja. Undrar vad det kan komma.
Och självupptagna.
Jag förstår inte alldeles vad det kan komma.
Nej, jag vet inte heller vad det kommer.
Svär mig fri från det.
Så. Och härifrån den här staden så fanns det ju väldigt många på våran länsteater, numera Örebro teater, som var många röster där. Till exempel fantastiska skådespelaren Jan Koldenius, som till exempel var Baloo i Luftens hjältar.
Baloo, borde vi inte värma upp planet eller något? Kunde så att vi skulle vara beredda prick midnatt.
Hörru lilla pysen, ta inte i så du spricker. Punktlighet är för töntar.
Ja, nu befinner
vi
nästa.
Men om vi nu ändå nämner Monica Forsberg så jag gissar att han står med på din lapp här. Men vi står ju också i samma hus som Hjalmar Bergman-teatern där.
Ja.
Där också Peter Flack har spelat.
Ja.
Och minst han har gjort en gång tillsammans med dig och mig. Så att han har gjort det minst en gång.
Ja.
Och Peter Flack och Monica Forsberg har ju också arbetat ihop i till exempel Svingelskogen.
Ja.
Ett projekt för barn.
Ett och två, hej och hå, nu ska vi hitta ord som vi kan rimma på. A, B, C, ett och två och tre, vill ni vara med på det?
Ja!
Vill ni vara med på det?
Ja!
Men Peter Flack har spelat här många gånger. Jag såg min första Flack-revy i det här huset 1986, Hjalmars kartong. Så. Men han började ju faktiskt spela i Örebro teater. Där han spelade revyn Rädda Hjalmar 1976.
Just det. Ska vi dra någonting om ursprunget? Alltså för han heter, alltså figuren Hjalmar då, som ju är Peter Flacks stående karaktär och som väl alltid har haft den där som hederspositionen som näst sista nummer innan final,
ja,
i hans revy. Och som ju också ibland i vissa revyer har haft, som haft karaktären som konferensier och så. Mm. Han heter väl Hjalmar efter Bergman?
Ja, revyn hette Rädda Hjalmar berodde på flera olika saker. Det var dels kampanjen som heter Rädda Hjälmaren som var i slutet på mot liksom försurning i slutet på 70-talet. Och så var det det faktum att man på Riksteaterensemblen, eller ska man säga Länsteatern här i Örebro, fick propåer om att spela Hjalmar Bergman, men av någon anledning så blev det inte så, eller man ville inte, eller någonting sådär. Så att det blev en sån dubbelhet i det här, att både rädda Hjalmar Bergman och rädda Hjälmaren. Och så föddes det en karaktär där som egentligen inte riktigt, ska jag säga, såg ut som den Hjalmar Berglund med tofs och med röda strumpor och sandaler och skinnbag, utan han hade en mer vinterbetonad klädsel. Och sketchen, det var en sketch som utspelade sig just på Hindersmässan där han stod och sålde vitsipper, nämligen, vilket är helt obegripligt. Ja, man kan säga det, vitsipper i januari, men
det var skämtet.
Det var skämtet, ja. Men också det distinkta att säga vitsipper. Bara det är ju kul.
Ja, ja, liksom. Ja, det är det ju. Det är det ju. Så att jag menar, jag tänker namnet Peter Flack kan vi inte gärna liksom springa förbi.
Det ska vi aldrig göra.
Sortens översikt. Revykung som ju också, alltså hans, även om han spelade här så kallades ju hans revyer och med all rätt för riksrevyer, för det kom ju bussar från åtminstone halva landet.
Absolut, och när han liksom har vuxit sig ur den här lokalen så hamnar han ju på Nya Parkteatern där liksom bussarna med enkelhet kunde åka in och man kunde spela över två säsonger som man gjorde under många år. Alltså både Hjalmars hotell, Hjalmars cirkus spelas ju över flera år faktiskt med hitresande publik. Så.
Och han är still going strong,
ja,
i talande stund.
Ja, absolut. Han pratade ju om Torsten Ehrenmark i ett tillliggande rum alldeles tidigare. Idag, så att...
Under den här bokfestivalen vi befinner oss på.
Precis, precis. Mm. Örebro som filmstad eller som nav, jag menar, det gjordes ju också en debutfilm utav en som heter Josef Fares som gjorde filmen Jalla Jalla, delvis inspelad här i Örebro.
Hej.
Du kan inte känna igen mig, jag bor en trappa upp. Nej, vet du, jag ska ha lite så här gäster ikväll som jag tänkte sätta på, eller jag menar jag skulle sätta på kaffe, så tog det slut, så jag tänkte bara höra om jag kunde låna lite.
Ja, visst, absolut. Så, räcker det?
Ja, det här räcker.
Var det något mer, eller?
Nej, jag tänkte bara...
Då kanske vi kommer in och knulla.
Va? Nu?
Ja.
Ja, visst, det skulle vara jätteskönt. Schysst.
Ja, precis. När kom den? 2000?
2000, ja. Mm.
Det fanns en... I slutet på 90-talet så gjordes lite filmreformer och sådär. Och man började liksom sprida ut pengar på olika lokala... Alltså något som heter Film i Väst och Filmpool Nord och Film i Skåne. Och särskilt Film i Väst var väldigt framgångsrikt. I dess kölvatten så byggdes det som kallas för Trollywood i Trollhättan upp. Och, så och där fanns en producent som hette... Lars Jönsson, som hade ett filmbolag som hette Memphis Film. Han var väldigt liksom, omskriven i diverse filmpublikationer och sådär i 90-talets slut. För att han hade Lukas Moodysson. Han såg... Lukas Moodysson hade gått på det som då heter DI, Dramatiska institutet. Och gjort några liksom, examensfilmer där som ansågs ha något. Och Lars Jönsson tog honom under sina vingars beskydd. Och sen kom fucking Åmål. Och plötsligt så hade svensk film någon för första gången sen... Mannen på taket 76. Faktiskt. Alltså, i princip. Ja. Eller den här Fall i mördaren 82. Alltså, det hade varit en filmkris under många år i Sverige. Och nästan man på Lars Jönssons lista att liksom plocka upp. Alltså, han var väldigt bra på att se talent, som det heter på nysvenska. Och det var då Josef Fares från Örebro.
Ja. Och i filmen medverkar ju också Josef Fares bror.
Fares.
Ja, just det. Och hans far, Jan Fares också.
Ja, just det. Det
finns ju en...
Fares far.
Som inspelade, det finns ju den här stora loppisen som låg här på Österplan. Där är ju en del inspelad med fadern, Jan Fares.
Ja, om jag minns rätt så, alltså Josef Fares var ju en sån här som väldigt... framåt och en sån här ung man som inte såg begränsningar, utan han fastnade tidigt i livet för filmmediet och ville lära sig att behärska det, och jag tror han hade gjort en lång film på egen ficka. Alltså det var så Lars Jönsson upptäckte honom, att han får se, det här är ju en film någon har liksom i Örebro med sina kamrater gjort någonting som fungerar. Den här människan ska jag liksom ge några miljoner till Och så kommer vi nog att kunna förändra Sveriges filmvärld lite till. Och det var väldigt framsynt av Lars Jönsson. Han gjorde ju ett antal filmer, sen Kops kom därefter.
Absolut.
En väldigt bra film om hans liksom uppväxt. Han kom väl från Libanon, vill jag minnas, och kom hit till Sverige då i skolåldern, där någonstans. En film som heter Zozo, som är väldigt självbiografisk. Och sen har han gjort en film med sin pappa i huvudrollen.
Farsan, ja.
Ja, precis. Mm.
Jag skulle behöva hjälp med min cykel.
Vad är det, trasik?
Jag kan inte få upp låset.
Är det din cykel?
Ja, det är min cykel.
Har du papper?
Nej. Jag har fått ärva cykeln av min mamma. Hon dog förra veckan.
Mm-hmm.
Ja, det är sorgligt.
Hur mycket vill du betala?
Ja, en 20-lapp.
20-lapp? Fan, vad du 20-lapp? Juan, vad säger 20-lapp, han säger?
100.
100? Det är bra. Betala 300.
300?
Ja.
Men låset kan ju inte kosta mer än 80.
Om du vill inte betala 300 nu, jag ska ringa till polisen.
300 är jättebra.
Bra. Okej, okay, bra.
Vad kul att prata om. Nu kommer vi in, om vi går lite ännu närmare nutiden. Det gjordes ju också en tv-serie 2007 som heter Leende guldbruna ögon.
Ja, just det. Ja. Med en kille som hade varit med i Bolibompa.
Ja, eller eller under tiden i alla
han
fall.
Han heter Janko i förnamn, men jag kommer inte ihåg efternamnet.
Han heter Kamvendo, heter han i efternamn. Mm. Och spelar ju givetvis Lennart Johansson, 23 år, från Fällingsbro. Och nu är vi ju inne igen, det här är ju inte... Alltså, vi vet ju, jag tänkte på det när jag hörde... När jag hörde en replik från den här tv-scenen, tänkte jag, nej! Nu är det fortfarande det här slarvet med landskap och länsgränser och allt sammans. För Lennart som ska gå med i Sven... Jag tror det heter Sven Bodins dansband som... Det är ju på något sätt en sorts antirasistisk dansbands... berättelse, kan
ja,
man säga.
Ja, men det är väl en sån här tema då, liksom, inom citattecken, fel man på fel plats. Liksom, vi har den här liksom, verkligen ursvenska underhållningsgenren, dansbandsmusik. Mm. Och så någon då med lite mer pigment som ska vara en del av den kulturen. Och sen skriver ju farsen sig själv.
Ja, precis så. För det är så som Torkel Pettersson reagerar som Sven Bodin. Du kunde väl ha berättat mer om din bakgrund, säger Sven Bodin när Lennart kommer hit. Ja, vadå, säger Lennart. Jag har bott i Närke hela mitt liv, säger han. Ja, så är det. Men Fällingsbro ligger ju då i Västmanland. Så. Och det är väldigt roligt. En väldigt fin scen som faktiskt är inspelad i Fällingsbro, där de åker igenom, de kommer med turnébussen, Lennarts turnébuss kommer där genom Fällingsbro och stannar ungefär vid Rekordbio, och där är det så att där möter Lennart Janko Kavendos farmor upp, spelad utav Babben Larsson och Claes Månsson, bara det, guldcasting, men där är de i alla fall, så de tar med honom igen, och det slutar givetvis lyckligt med uppträdande på Allsång på Skansen och så vidare och så vidare. Så en jättevarm
tv-serie. Nej, inte den. Det här var alltså en 2007. SVT-dramaserie som gjordes 2007.
Ja, det stämmer. Mm.
Så där fick vi ytterligare lite grann av Närke i kulturen, fast det var ju då Västmanland.
Ja, men det är kul.
Du kan inte anklaga andra för att hålla ordning på gränsen.
Nej, jag tänker inte säga någonting, men jag ville bara påtala och höja ett pekfinger, ja, fast bra. Ingen ser det.
Pekfingret ska höjas.
Ja, det är sant. Vad gäller liksom Örebro, nu bara vevar jag fritt här istället.
Jaså?
Ja, för att jag inte har gjort det förut, menar du?
Fram till nu har det varit stringent.
Nej, stringens är inte snedtänkts paradgren, om du ursäktar. Så är det. Om vi pratar Örebrobekanta, jag vill säga det här namnet bara för att provocera dig, Kalle. För jag vet ju att du reagerar. Så fort man nämner liksom Örebro så ska man ju också nämna en annan Örebrobekant. Och det är ju Ulla Billqvist. Och då reagerar ju du genom att säga så här.
Ja, men hon är ju från Eslöv.
Ja, jo, jag vet. Vi vet att hon är från Eslöv. Vi vet att hon är ganska låg. Hon var ju inte gammal när hon flyttade hit till Örebro.
Och det är man som har Ullagården.
Ja, men det är, vi har Ulla Billqvist Park.
Okej, okay, då vann ja.
Så är det. Och Ulla till födseln döpt till Schönström hade ju sin storm och drang. Ja, hittar jag väl på här i Örebro. Det var ju här som hon såg det turnerande turnerande teatersällskapet. Och det var det som hon sen följde med på turné. Mm. Och när turnén var avslutad så hette hon inte Schönström längre. Då hette hon Billqvist eftersom hon gifte sig med Fritiof Billqvist.
Just
som
hon såg på scen. Hon gifte sig med Fritiof Billqvist som vi minns som Furir Revers i de gamla 91-filmerna med Gustav Ahlström och Holger Höglund. Men hennes syster blev också smittad. Ja, så hon gifte ju sig med Tor Modén.
Ja, just det. Margareta gifte sig med Tor Modén. Det finns en fantastisk bild på Margareta Schönström där hon sitter med en... jag tror att den här intervjun är från 70-talet. Hon sitter med en burk, stor glasburk med konserverade kräftor. Eftersom Tor Modén älskade kräftor och ville äta det när som helst på året. Och det kunde man ju inte göra innan djupfrysta turkiska... Nej, det var ju inte möjligt. Så där sitter hon där med sig och den här burken med konserverade kräftor. Vacker bild.
I det Schönströmska modenska hemmet så fanns det alltid kräftor tillgängligt. Ja. Är det så du ska tolka
det? Det är precis så som du ska tolka det.
Ja.
Jag tror också att det finns... Alltså, Tor Modén hade ju en kort period som teaterdirektör. Där han tog över Odeon-teatern.
Hette åtminstone inofficiellt Modeon.
Det kallades för precis Modeon. Sen tog ju Knäpp upp över samma teater och då blev det ju Ideon. Så det är ju en rolig teater man ser olika namn på.
Men där... Och sen revs hos honom den.
Ja.
Alltså det är ganska, man kan säga en ganska genomsnittlig berättelse om svensk teaterhistoria. Det är stolt och det är ännu mer stolt och det är historia. Och sen kommer det någon sosse på 60-talet och bara river och skiter. För här ska det vara asfalt!
Typ.
Ja,
ja så var det. Precis, och där var det så att där satte åtminstone Tor Modén upp en revy som heter Förlåt, hur var namnet? Och då var det Modén. Så. Och där var ju faktiskt Ulla Billqvist med. Så jag tror att det är någonstans i vevorna där i tidigt 30-tal så kanske till och med att det var ett möte där som ledde till äktenskapet. Kanske där Margareta var med. Nu hittar jag.
Ja, att Ulla presenterade sin syster för Tor, eller Tosse. Mm. Som vi Modén-fans kallar honom. Mm. Alltså jag förutsätter att alla här inne har någon sorts relation till Ulla Billqvist eller att namnet åtminstone säger någonting. Men hon är ju mest känd såklart för Min soldat som var den bäst säljande och mest belyssnade sången under andra världskriget i Sverige. Skriven av...
Jåken.
Som var pseudonym för...
Nils Perne. Det är faktiskt inte Ulla Billqvist som sjunger in den i original. Det var ju Naomi Brise som spelade in den först. Men blev inte någon jättefram. Hon sjöngs på scenen utav henne faktiskt. Och sen sjöngs den in utav Ulla. Och blev den här monster. Alltså en bild utav hela liksom, beredskapstiden och andra världskriget.
Min man han var modelejon, den discharmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige.
Den är ju lite sentimental och så här, men den är också har ju någonting. Den är lite klurig, lite roliga texter. Alltså, hon sjöng ju helst det mer allvarsamma. Det.
Ja, alltså hon har ju... Alltså det är ju väldigt få grammofonartister som har varit så önskade som Ulla Billqvist. Hon rymmer ju en sorg, ett vemodsdrag, vemodsöm verkligen, som gör att hon når ju ut på något sätt. Hon älskade ju att sjunga i studio. Gärna med slutna ögon.
Ja, precis. Och hon älskar inte lika mycket att stå inför en publik.
Nej, och även om hon
men
gick...
Hon gjorde det.
Hon gjorde det. Hon gick ju till och med alltså, Helsingborgs stadsteaters elevskola. Mm. Så hon är ju liksom... Gick någon sorts teaterutbildning där i alla fall.
Men om man lyssnar på en genomsnittlig Ulla Billqvist-inspelning så hör man åtminstone idag väldigt tydligt att här finns det vemod. Här finns det rent av sorg. Mm. Sen kan man ju då diskutera, hör jag det för att jag vet hur oerhört tragiskt livsöde hon gick till mötes.
Absolut.
Hon tog ju så småningom livet av sig på grund av olycklig kärlek.
Precis. Och,
till en kvinna med största sannolikhet.
Precis. Och om man också vet om att hon är bilden, eller kan man säga förebilden för karaktären Dagmar Brink i Hasse Ekmans fantastiska film Flicka och hyacinter, då blir det ännu mer jobbigt.
Precis, som från början väl skulle heta Fröken ensam.
Ja.
Och det var utifrån Hasse Ekmans association när han förmodligen när han träffat Ulla Billqvist att hon utstrålade med hela sin uppenbarelse, så mycket ensamhet.
Ja.
De skriver så här: kära grannar, jag har just bestämt mig för att sätta punkt för min egen meningslösa tillvaro. Jag har inga släktingar i livet, inga vänner som står mig nära, varför jag härmed vid mina sinnens fulla bruk uttrycker som min bestämda önskan att samtliga mina efterlämnade tillhörigheter tillfaller er båda, författaren och fru Anders Wikner. Gör med grejerna vad ni vill. Sälj det ni tycker är fult eller inte behöver. Pengar till begravningen finns på min bankbok, nedersta högra lådan i sekretären. Förlåt allt besvär. Stockholm 22/10/49. Dagmar Brink.
Hon skriver att hon inte hade några vänner som stod henne nära. Gjorde inte ni det?
Nej, inte alls. Vi kände henne inte.
Har du några fler namn vi bör nämna?
Nej, men vi ska faktiskt inte hålla på mer än en timme. Vi vill säga en sak till.
Ja.
Vi vill säga en sak om det här huset. Det här huset invigdes ju 1965. Eller i alla fall Hjalmar Bergman Teaterns stora scen.
Och berätta för poddlyssnarna, vad heter huset?
Huset heter Medborgarhuset, men teatern i det här huset heter Hjalmar Bergman Teatern. Stina Bergman, Hjalmar Bergmans änka, var ju här under premiärföreställningen och sa verkligen att Hjalmar skulle ha varit mycket stolt över att få namnge en teater i staden här. Och då var det ju så, eftersom man inte hade någon fast ensemble här i de här trakterna, så tog man hit Dramaten för att spela och göra en urpremiär utav en gömd eller en glömd eller en undanstoppad pjäs utav Hjalmar Bergman som hette Hans nåds mätress. Ja, jag tror aldrig att den är spelad mer än att den blev spelad här under den här. Den var också...
Det fanns kanske ett skäl att någon hade glömt den från början.
Det kan vara så att den inte skulle spelas av någon anledning. Men den omfattades av en hel del svårigheter. Vi vet att huvudkaraktären i pjäsen, som jag faktiskt har läst, visserligen som tonåring, så är det långt. Men den skulle ju ha spelats utav en karaktären, grundhistorien, eller huvudkaraktären heter ju Roger Bernhusen Dussars, eller Hans nåd. Och skådespelaren insjuknade och var sjuk, så fick ersättas i sista stund av Holger Löwenadler. Betjänten Wickberg, som spelades av Anders Henriksson, var oerhört sjuk och förkyld och febrig, men genomförde ändå föreställningen. Teaterchefen vid den här tiden, Ingmar Bergman, var också här vid den här tiden, också genomförkyld. Och vi förstår ju, alltså var Ingmar Bergman förkyld, då var han riktigt förkyld, va? Det var riktigt, så han stannade inte ens kvar och såg föreställningen. Så. Den hade en invigningskantat som hade skrivits för det här tillfället utav Lars Forssell, som Bibi Andersson läste upp. Och det fanns också andra berättelser, att det var saker som hade hänt, otäcka saker, lampor hade ramlat ner vid Ingmar Bergmans besök och sådär. Nästan träffat honom, bara det. Mm, farligt, farligt. Och vid invigningskantatet så var det någon i publiken som blev väldigt sjuk i publiken och fick bäras ut på bår. Så man fick börja om med den här kantaten. Så att det var många saker som kändes som att det var olycksbådande.
Ja, så där går det när någon visslar på teatern.
Ja, det kanske var någon som hade gjort det. Mm. Och när teatern invigdes här så var ju faktiskt Alma Bergman teatern. Det var ju Skandinaviens största scen, var det.
Till är det sant? Större än Malmö stadsteater? För det, när den invigdes 44, då var den Skandinaviens största.
Ja, vi säger det.
Ja. Ja, men då gör vi det.
Även om jag förstår att det är svårt att svälja. Nej, men
jag tycker det är så dumt att bygga så stora...
Ja, varför ska man bygga så stora scener?
Så har man bara ett problem sen att fylla den salongen. Ja. Det är så här lite elefantiasis, det är olika liksom kommungubbar med någon sorts grandiosa idé. Vi ska ha det som den största salongen. Ja, absolut. Måste den vara störst? Räcker inte med att den är ganska stor? Alltså det finns någonting som stör mig i den sortens. Vi är så visionära. Ja, ni är också... Man misstänker också att ni är klent utrustade.
Men för i Malmö kallas ju stora scenen för...
Stora by.
Ja. Och sen så finns det... lilla scenen som kallas för lilla pip.
Ja, precis. Ja. Intiman som då är alldeles för liten. Mm. Som ligger precis bredvid. Det finns ingen lagom scen. Malmö är inte så bra på lagom.
Nej. Nej, men föreställningen genomfördes i alla fall sen efter den här kantaten och blamagerna under den. Men som sagt, föreställningen Hans nåd som träs har jag inte sett att den har satts upp någon annanstans än vid just det här tillfället.
Men det måste varit väldigt högtidligt där och då. Nu har vi döpt teatern efter vår stora litterära son. Mm. Alltså Hjalmar Bergman är väl lite grann på väg att försvinna i den kollektiva glömskan, men han var ju en oerhört läst romanförfattare och en oerhört spelad dramatiker. Och det var ju fortfarande under min barndom, 80-90-tal, de spelade mycket Hjalmar Bergman i tv-teatern och så här. Jag minns Per Oscarsson som någon, vad heter den?
Herr von Hanken.
Just det, till exempel. Mm. Och jag minns farmor och...
Vår herre.
Precis,
men... Eller chefen för Ingeborg med Mona Malm.
Just det. Mm. Och men det var nog ett tag sedan tv-teater... Jag tänker efter, så kanske inte tv-teatern ens finns längre.
Nej, det tror jag.
Det var länge sedan jag tittade på linjär tv.
Nej, Svedenhjelms, Hjalmar Bergmans komedi, gjordes ju version av Baker Karim i 2003. Jag tror att det är den senaste versionen.
Ja, men och det är ju, tycker man är ganska nyss, fast det är ju...
Mycket länge
sedan. 23 år sedan, eftersom det här är 2026.
Det är ju rena science fiction, det här alltså. Mm.
Du, Stefan Jansson, vi har ju inte sagt allt. Vi har ju inte fördjupat oss i namn som har nämnts som hastigast. Vi har inte, Torsten Ehrenmark, korsören, journalisten, radiopersonligheten har nämnts. Peter Flack, kanske vi sprang förbi lite fort. Hjalmar Bergman hade vi kunnat fördjupa oss i. Och det finns fler. Ja. Men alla vackra sagor har ett slut.
Så är det.
Så jag tror det är dags att vi tar och rundar av här. Så jag säger Stefan Jansson, stort tack för att du tog dig tid.
Tack.
Vet du vad du har tagit dig tid till?
Det här är snedtänkt.
Just det, det är en podd som görs för Sveriges Radio. Och det här är då den här lite slappa sommarserien. Gamla trotjänare kommer tillbaka.
Men jag alltid får vara med.
Och freestyla lite. Ja, men det känns så pålitligt. Jag behöver inte förbereda mig. Du tar över. Det kommer ju som helst att klippas av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka?
Nej, det vet jag inte, men jag hoppas att det blir Öllegård Welton.
Ja, Öllegård.
Ja.
Hon spelar ju Tommy och Annikas mamma i Pippi Långstrump. Och... Ja, det är väl det hon är känd för, att hon gjorde det. Men också då att hon hette Öllegård Welton.
Det är underbart namn.
Ja, det måste vi ge henne.
Ja.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete
AB.